Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej.
Precis. Mm.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
En man har på torsdagen begärts omhäktat misstänkt för bland annat 7 våldtäkter på Södermalm.
Mycket av utredningen har kretsat kring 34-åringens lägenhet här på Nytorget.
Sveriges värsta serievåldtäktsman genom tiden.
Hej på er och välkomna till det här extra avsnittet som är väldigt speciellt och väldigt, väldigt viktigt.
Ja, och vi släpper det här avsnittet som ett extra avsnitt för att vi ju fick den här frågan till oss och hade egentligen redan uppbokat hela det här resterande året eftersom vi ska sätta igång vår poddserie på torsdag och kände att så här, det här kan liksom inte vänta. Det här måste ut nu.
Exakt, för som ni ser på titeln så kommer det här avsnittet handla om ett ett av de största rättsfallen de senaste åren i Sverige, nämligen det gällande Nytorgsmannen som är, eller var, eller vad man säger, en serievåldtäktsman som...
Ja, han är ju.
Ja, precis. Mm. Han är ju liksom dömd.
Mm.
Och han räknas som en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän någonsin.
Mm.
Och jag tror att många är bekanta med det här fallet. Men om inte så var det så att polisen kom Nytorgsmannen på spåren av en slump 2020 när en patrull kontrollerade honom för narkotikabrott. Och då gjorde man en husrannsakan hos honom och hittade hans mobiltelefon som man ju ofta tar i beslag när det gäller narkotika. Men han släpptes. Men när utredarna gick igenom innehållet i telefonen förstod de att det rörde sig om en misstänkt sexualbrottsling. För på hans mobil så hittade man sparade filmklipp på misstänkta sexuella övergrepp och våldtäkter på kvinnor som verkade sova eller var medvetslösa. Och då drog den här utredningen igång.
Ja, och hela det här fallet kan man nu se i en dokumentärserie som finns att se på SVT Play. Den heter bara Nytorgsmannen.
Ja, det är ju Dokument inifrån som gör den. Mm. Så det är Dokument inifrån och som du säger, Nytorgsmannen. Och den är en serie i tre delar där man dels följer de civila utredarna som utreder fallet. Och det är också med de utsatta tjejerna och sen får man också följa med in i rättssalen.
Och vi har ju med oss två av de här, jag vet inte vad jag ska säga, starkaste tjejerna jag typ någonsin har träffat.
Ja, två av kvinnorna som Nytorgsmannen utsatte och som han ju är dömd för.
I avsnittet och även i serien så heter de Steph och Michelle, men både Steph och Michelle heter egentligen något annat.
Och ni kommer också få lyssna på när vi träffar producenten för serien, Kristina Edblom, som berättar lite mer om fallet, men också om svårigheterna i svenskt rättsväsende när det kommer till att upptäcka sexualbrottslingar. De som liksom systematiskt utsätter framförallt kvinnor för sexuella övergrepp, våldtäkter, ofredanden. Och att vi liksom inte har en modell för hur vi upptäcker det här i tid. Ja. Hej!
Hej! Hej.
Vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Ont i magen.
Ja, alltså. jag tänker typ min vardag, men ja, klump i magen. Illamående, typ.
Vad tänker du, Steff?
Det var ont i magen. Också liksom vardag. Mm. Det känslan man är bekant med, liksom.
Mm. Men ni båda är ju här för att vi nu gör det här avsnittet i samband med dokumentären som har gjorts om Nytorgsmannen. Och för att ni har blivit utsatta av honom. Om vi börjar med dig, Steph. Hur kom du i kontakt med honom?
Alltså, jag känner ju inte människan. Vi träffades ute på en krog och bara socialiserade lite som man gör ute på krogen när man dricker och så. Och det är där jag stötte på honom. Det var liksom ingen kontakt sen tidigare. Så.
Nej. Och hur var det för dig, Michelle?
Vi hade en gemensam kompis som umgicks väldigt mycket med honom och hade bara gått att säga om honom och liksom och sen så jobbade han även på AIK Hockey, så där sprang jag på honom en del också, även på Herbie James var han väldigt mycket, så där sprang jag också på honom någon gång. Så vi var ju liksom, vi pratade ju en del innan. Och sen så försökte han även prata med mig efter, men då var det verkligen så här, nej. Men det var typ så vi pratade med varandra och sen så bara kom vi fram till att vi skulle gå ut och hänga liksom.
Mm. Ja, för när man tittar på dokumentären så får man ju verkligen en känsla av, som du beskrev nu, Michelle, att han var en person som, ja, men alla hade en fin bild av honom och att han var så social och inbjudande. Var det så det kändes? Som att så här, men det här är en människa som är lätt att prata med?
Absolut.
Mm.
Han var ju väldigt, väldigt lättsam när vi var ute på krogen och så. ja, jag vet inte, han var bara allmänt sjukt trevlig, lättsam, rolig att prata med, lätt att ha att göra med.
Mm.
Jag lägger till charmig. Han var liksom så här, det var så här, charmigt på ett konstigt sätt.
Men det kanske han var.
Men det, man tänker inte på det som att han var liksom så här, han verkade bara vara väldigt genuin, trevlig och liksom så här, bara allmänt fin människa liksom.
Mm. Ja, men precis. Ja.
Men när du säger charmig på ett konstigt sätt, hur tänker, eller vad menar du då?
Alltså udda typ, att man är, alltså, det är liksom så här, ja, det är så svårt att förklara för att det är liksom, ja,
men alltså typ udda på ett sätt att man hör inte hemma i den här normala boxen av människor, utan man har en historia, man kanske inte klär sig som alla andra och så vidare. Jag skulle skriva honom udda på det sättet.
Precis.
Sen kanske du skriver udda på ett annat sätt.
Men... Nej, men jag tycker det tycker jag låter väldigt, väldigt, det är en väldigt bra förklaring.
Mm. Ja. Men hela dokumentärserien börjar ju egentligen i ditt förhör, Steph. Kan du berätta om det här förhöret?
Ja, det finns inte så jättemycket jag minns utav förhöret. Mer än att känslan när jag åkte dit var ju mest bara, ja, men kan ju hjälpa till lite. Så här, polisen hade ringt och tänkt att ja, jag har ju stött på den här människan. Och sen så blir det liksom, det blir en konstig stämning på förhöret. Och när jag väl inser, de visar ju mig lite bilder, bland annat på min mobiltelefon, mina glasögon och mina trosor. Och någonstans när det klickar så blir det som att hela världen bara faller samman. Alltså det var ju verkligen... Det stod typ still.
Mm.
Och det är där de också avbryter förhöret.
Mm.
Och sen så informerar ju de mig om att jag har blivit liksom brottsoffer, man ska säga. Och att jag kommer bli delgiven av advokat och det ena och det andra. Och sen frågar de om jag vill ha någon typ av stöd. Sen minns jag att jag ringer min bästa kompis. Den som polisen pratar med. Sen minns inte jag som är. Jag minns inte hur jag tog mig hem. Jag minns inte vad jag gjorde hemma. Hela dagen, hela den veckan är typ borta.
Mm.
Just för att det var så stor chock.
Men vad hade polisen sagt när de ringde dig?
De hade ställt sig sjukt konstiga frågor, typ har du glasögon, har du mobilsmycke? Och de sa att de utredde ett narkotikabrott. Och att de hade pratat med då min bästa kompis, hade fått mitt telefonnummer av henne. Nu hade ju hon varit sjukt snabb och ringt mig och sagt att hon har gett mitt telefonnummer till polisen. Typ hoppas det är okej.
Mm.
Men på telefon så var de väldigt kortfattade på så sätt. Det var mest bara lite frågor och kolla när jag kunde komma till polisen i Farsta.
Ja, men jag tänker också att det måste varit en sån chock. Alltså som du beskriver, så jag kommer inte ihåg någonting och jag tycker det är helt förståeligt, för det måste ju ha varit så chockerande. Men alltså, hur mår du liksom den närmsta tiden efter det här förhöret och att du har fått reda på att du har blivit utsatt?
Det går upp, det går ner, det går upp, det går ner. Den sommaren var faktiskt en väldigt bra sommar. Men sen när typ verkligheten kom i kapp och ett förhör och man fick ett domstolsdatum och plädering och allt det där kom igång igen. För jag vill minnas det som att det var ett uppehåll under sommaren. Mm. Jag kan ha fel. Jag tvekar på mitt eget minne.
Det var väldigt lång utredning. Så det var,
ja,
det var, men då, typ, man gick och väntade på att något skulle hända. Liksom.
Mm. Ja, under jag en gick paus och fel. Liksom.
Ja, men precis.
Mm.
Och under den perioden då, under sommaren där, så tror jag nog mest att jag bara sket i. Jag tryck bort det bara.
Mm.
Tog vardagen som den var liksom. Men sen när det kom igång igen, då kraschade jag helt totalt.
Mm.
Tog mig inte upp ur sängen och mådde bara allmänt skit.
Mm. Men Michelle, du var ju utsatt för en oaktsam våldtäkt. Vill du berätta om den här kvällen?
Oj, ja. Alltså det började ju kvällen innan redan. Mm. När vi träffades och gick till Ugglan och spelade spel och hängde. Liksom.
Och då var det bara ni två liksom?
Ja, mm. Vi mötte upp hans syster. Så det är ju massa tankar som dyker upp i efterhand. Men vi mötte upp henne, sen drog vi till Patricia och sen drog vi hem till mig. Och sen var vi där hela lördagen. Han fortsätter dricka. Han dricker upp en hel mynteflaska själv. Och jag var jättetydlig med honom och bara, men jag vill inte ha sex med någon förrän jag dejtar seriöst, för att jag är klar med det, för jag mår för dåligt av det liksom. Mm. Det känns som att folk ser mig som precis som mit.
Mm.
Så jag sa det till honom och han verkade ändå respektera det på något sätt. Sen hade jag sovit typ 3 timmar den natten, så jag somnade i hans famn. Och så vaknade jag av att han... Eller jag vaknade och insåg vad som hände när han var i mig. Men jag började liksom så här småvakna när han började ta på mig.
Mm.
Och då, eftersom att jag kommer ihåg vart han tog på mig, så anser ju de att det är en oaktsam våldtäkt. Vilket är... Jag tycker att det är helt... Att liksom vad jag gör när jag sover väger tyngre än mitt ord när jag är klarvaken, tycker jag är helt... Jag förstår inte det. Och sen så fick jag frågan vad jag hade... På mig för kläder liksom. Och åklagaren var den som ställde mig frågan. Jag bara okej, men det är väl för att hans advokat inte ska göra det. Men nu efterhand så tänker jag, ja okej, men vad hade hänt om jag hade sagt att jag hade legat underkläder? Hade han inte blivit dömd alls då? För att jag lägger ju mig i underkläder i hans famn för att jag vill någonting.
Men vad händer efteråt?
Jag flyger upp och frågar vad han håller på med och han säger, ja men jag trodde att du ville. Och sen så vänder han det till att det var mitt fel i stort sett, och jag som redan mådde dåligt orkade inte hantera situationen, så jag bara sköt bort och låtsades som att det var liksom ett missförstånd och ingenting hände, och sen så bara valde jag att det är ingen idé att anmäla, det är ingen som kommer tro på mig, så jag bara valde att ignorera det. Och sen så skrev jag godnatt till honom av någon anledning, vet inte varför, mer liksom jag skrev godnatt till alla jag brukade prata med mycket då liksom. Och det var då. Sen dagen efter så var jag i studion med mitt band. Och så spelade vi Perfect med Simple Plan och jag bröt ihop totalt. Men det är typ det som var liksom kort. Sen tryckte jag bara bort det och valde att jag inte ville tänka på det.
Men hade du ändå förstått vad som hade hänt? Bröt du ihop därför att du förstod vad du hade varit med om? Eller liksom, och vad sa dina bandmedlemmar?
Alltså jag tror att det var både jag både förstod och inte liksom jag förstod men jag insåg inte liksom. Det var lite såhär sen har jag en tendens att tveka på mig själv ganska mycket, så då blir det ju när han vände på det bara, men jag trodde att du ville och liksom så här, så då blir det ju som att det blir ens eget fel liksom. Och jag berättade det för en av bandmedlemmarna, jag kommer ihåg. Men han insåg inte liksom att det var så allvarligt som det var, för att jag försökte ju liksom få det att verka mildare än vad det var. Så det var liksom, vi gjorde inte så stor grej av det.
Och hur mådde du sen, alltså de kommande månaderna?
Jag kommer inte ihåg så mycket hur jag mådde över just det här, men mitt ex sa att han märkte att jag mådde dåligt över det. Han var också en av dem som jag berättade mest för. Men det var ju egentligen inte förrän jag insåg att han var nyförsmannen som det liksom... Det var då... Det var liksom därifrån... Om man säger min PTSD, det var där min PTSD började.
Ja.
Det var där jag... Det var som att det hände då, inte ett år tidigare. Och det var då jag liksom... Som Steph, jag kom knappt upp i sängen, jag åkte till jobbet, bröt ihop och behövde åka hem, och det var liksom så här, jag klarade inte av att vara bland människor, och det var liksom, det gick bara inte. Men det var ju för att man insåg att det var inte ett missförstånd, utan det är faktiskt någonting som han gör fullt medveten om att han gör det.
Men du valde ju där och då att först inte anmäla. Varför tror du att du kände så?
Därför att jag inte ansåg att det fanns något bevis. Eftersom att jag hade avbrutit det så fanns det liksom inget bevis. Och det liksom... Jag kände inte att det var värt det. Jag orkade inte ta mig igenom en sån process för att de sen ska gifta bort det liksom.
Och Steff, du har känt nu i efterhand att du nästan inte hade velat få reda på det.
Ja.
Kan du berätta, vad har det varit för känslor som har bubblat upp i dig?
Alltså själva kvällen det hände, jag minns ju att vi åker hem till honom. Mm. Och jag minns att vi åker därifrån. Men vad som hände där under tiden jag var där, den korta perioden, det minns ju inte jag än idag. Hur mycket jag än försöker, det är frustrerande som fan. Men att sen hamna i en rättsprocess som också är traumatiserande, jag bara känner fortfarande att det inte var värt det. För att jag tror att rättsprocessen i sig har traumatiserat mig mer än själva händelsen. Mm. Eftersom att jag inte minns händelsen. Så jag önskar lite att jag bara inte hade fått reda på det. För då hade jag antagligen inte kraschat totalt som jag gjorde. Och inte levt med den känslan av att, vad ska man säga, ha blivit utsatt. Och jag skulle inte sitta med ytterligare trauman som jag behöver hantera.
Mm. Men vet du hur länge, alltså hur lång tid det var från att ni åkte hem dit till att du åkte därifrån?
Jag tror vi dök upp där vid 5-tiden, för jag tror Patricia stänger 4. 9-10-tiden lämnar vi, tror jag, eller om det kanske är så senast vid 11. Mm. Och jag var ju vaken fram till 6-7-tiden. Men däremellan, från mellan 6 och 7 fram till 10-tiden typ, så det är svart. Det finns ingenting.
Mm.
Men om man lyssnar i huvud taget på någonting och litar på någonting utav han säger, så är ju ett väldigt litet fönster på bara 2-3-5 minuter max. Och de 5 minuterna hade jag ju lika gärna kunnat leva utan att veta att de hade hänt.
Men vad var det liksom i själva rättsprocessen som blev så jobbigt?
Gå på förhör är inte spännande. Det är väldigt, väldigt påfrestande att sitta i förhör. Och att sen sitta i rätten framför en åklagare, framför domarna och framför han också för den delen. Och försöka sitta och berätta om någonting som man inte minns.
Mm.
Och också som du nämnde tidigare, att få frågorna, vad hade du på dig? Poliserna frågade ju för att lägga en grund i utredningen för att identifiera mig. Så att jag förstår att de behövde fråga.
Mm.
Men att i rättssalen fråga, det, jag var fullt påklädd. Men vad gör det för skillnad?
Jag pratade faktiskt med en... Jag lyckades ta mig tillbaka till min träningsstudio och höll egen träning. Och sen kom hon en tjej dit som pluggade juridik.
Mm.
Och hon sa det att innan det här med oaktsam våldtäkt togs upp, så hade vi lyckats ta oss ifrån hela vad hade du på dig grejen. Det är hennes sätt att förklara. Men ja, när vi la till oaktsam våldtäkt, så kom det tillbaka lite grann. För att du lägger ju inte... Det är lite när... Man lägger sig ju inte naken bredvid någon som man ändå inte är intresserad av. Lite, mm, så det är väl lite den.
Mm.
Så jag tror väl att det är lite därför det har kommit tillbaka. Nu vet inte jag om det är så, jag bara, nej, spekulerar.
Alltså hur var rättegången? Hur var det att vara där? Såklart jättejobbigt, men gick det att förbereda sig på något sätt?
Nej.
Nej.
Alltså, jag är ju tacksam att jag har varit på studiebesök i en rättssal med grundskolan. Så jag vet hur det ser ut där inne.
Mm.
Men det går inte att förbereda sig för att sitta rakt framför en domare, snett emot sin förövare och snett emot åklagaren. Det går inte att mentalt förbereda sig för det.
Men hur var det liksom att förstå att, alltså, han var Nytorgsmannen och att det var just det här systematiska, att det var så många som var i samma sits som er?
Oj, jag fick skuldkänslor på en gång. För jag tänkte att om jag hade anmält, hade jag kunnat stoppa honom då? Hade han inte gått på andra människor då? Liksom.
Mm.
Det var det första jag tänkte. Förutom att jag varit chockad och insåg vad som hade hänt mig, så var jag så här, om jag hade anmält, hade jag kunnat förhindra honom från att göra eller utsätta fler tjejer för det här?
Mm.
Det var det jag tänkte. Liksom. Och sen så bara se siffrorna öka, det var verkligen så här... Man inser inte vem en människa är liksom, förrän man liksom är så pass nära som när man kommer så nära som man behöver komma liksom, för att se vem man verkligen är.
Ja, alltså jag fick ju inte, alltså min man hade ju läst en artikel om det här innan jag hade fått reda på det, men jag borstade ju mest bara av det, för att hur många nyhetsartiklar finns det om just våldtäkter? Mm. Och då var det inte det här systematiska riktigt. Så det var ju inte förrän några veckor efter jag hade varit på mitt första polisförhör som jag faktiskt kopplade.
Mm.
Och då var det också igen, putta bort det. Ignorera det.
Hur skulle ni säga att det här har påverkat era liv och ert mående?
Yes. Ja. Yes. När polisen ringde och förhörde min pojkvän så sa han att jag har gått från att vara extrovert till att vara introvert. I hur jag är som person. Jag gick från att vara liksom den som får energi och vara bland människor till att jag träffar hans mamma med familj, kommer hem och behöver sova i 2 timmar för att ens liksom, och för att orka återhämta mig. Och sen så liksom, jag ringde till vårdcentralen och sa det, jag vet inte vad jag ska göra, jag kan inte hantera mig själv längre. För det var liksom, det var så illa. Och som tur är så tog de mig seriöst. Mm. Och det är inte heller vanligt att man blir tagen seriöst. Så det är liksom, ja. Det som Steph sa tidigare, det gick åt helvete. Mm. Enkelt sagt.
Men hur mitt liv har påverkats? Ja, jag var ju i ett redan skört tillstånd när det hände. Jag hade faktiskt kontakt med psykiatrin tidigare som jag är väldigt tacksam för. Jag hade redan en fot in och jag har lång tid tillbaka haft av och på kontakt med psykiatrin, så jag är ju väldigt tacksam för att jag vet hur man ska gå tillväga på så sätt. Men jag var ju så arg på allt och alla. Jag var arg på min man, jag var arg på världen, jag vet inte varför jag var arg på min man helt ärligt. Jag tror nog bara han var närmast och jag tog ut över honom, tyvärr. Men jag var så arg. Fortfarande till viss del arg.
Mm. Känner ni att ni har fått någon upprättelse?
Kortfattat för min del, nej.
Alltså, ja och nej. Jag är väl ändå tacksam att han var dömd för någon sorts våldtäkt i mitt fall. Men sen så är det också det här skadeståndet kommer man ju inte se.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Förrän han började tjäna pengar. Om han någonsin kommer börja tjäna pengar.
Mm.
Han tjänade ju inte pengar vitt innan han åkte fast. Så jag har svårt att tro att han kommer tjäna pengar vitt efter att han släpps ut. Och det är det här att man får pengar. Ifall man hade ett försäkring. Ifall man hade en hemförsäkring så kunde man få ut en ersättning från försäkringsbolaget. Men ifall du hade det. Då kan du inte få ut
stöd från Brottsoffermyndigheten eftersom att de räknar det som en del av skadeståndet. Men det här ska egentligen vara en ersättning för att du har blivit utsatt för ett brott. Sen fick jag ut en del från Brottsoffermyndigheten, så de är ju bra på det sättet. Men det är liksom så här, sen så ska man ju få resten av honom. Medan när han kommer ut så kommer han ha sånt stort hot mot sig antagligen. Att han kommer få, de kommer placera honom någonstans. Han kommer få nytt personnummer, nytt namn. Han kommer liksom få så mycket hjälp. Medan vi sitter här och behöver ta tag i allt själv. När jag pratade med, på mitt förhör när jag pratade med polisen och de frågade om jag behövde något stöd, så sa de ring brottsofferjouren. Alltså det var det värsta jag hade gjort. Det var liksom efter att jag hade varit på förhöret som jag hade talat om för personen jag hade, som jag var i kontakt med. Hon smsade mig 3 dagar senare. Hon sa att hon skulle ringa mig efter förhöret. Hon smsade mig 3 dagar senare och bara hej, hur mår du? Man bara, nej, så det var liksom så här, det är den hjälpen psykiskt vi får.
Ja, för jag tänkte det. Har ni liksom fått någon hjälp alltså av samhället?
Jag har fått ta hjälpen själv.
Jag hade ju turen och redan hade en fot inne på psykiatrin.
Ja.
Hade inte en fot. Jag sökte ju på nytt vård via min vårdcentral, men jag visste ju hur man skulle göra och jag var ju insatt i vad som skulle krävas för att få remiss till psykiatrin. Men när jag väl kom till psykiatrin så sa de till mig att vi har 1 års kötid på traumabehandling. Så hjälpen får man ju hitta själv. Och jag förstår att folk inte söker hjälp för att det är drygt, det är svårt. Man vet inte vad man ska vända sig, man vet inte vad man ska säga. Och sen också det som du säger, att bli trodd. Läkare är ju väldigt glada på att bara skriva ut antidepressiva och skicka hem den.
Men hur mår ni idag?
Jag vill säga bättre, men alltså jag hade ju turen att få en PTSD-behandling. Så att jag klarar av att göra saker som jag inte klarade av att göra förut. Men där, jag håller ju fortfarande på med utredning som jag äntligen har kommit igång med för att jag faktiskt sökte hjälp. Vilket jag brukade skämta om förut, att det krävdes, om man hade blivit dömd, Sveriges värsta serievåldtäktsman för att jag skulle söka hjälp. Liksom.
Mm.
Men då, det är då man inser allvaret i hur det, liksom så här, man, det måste vara så illa för att man ska söka hjälp. Men jag, alltså i själva nytorgsmannen-grejen, den har jag kommit förbi så mycket som jag kan komma förbi. Så fort någonting tas upp på vårt rättssystem så blir jag svinarg. Men det kommer jag nog alltid bli. För att vi har blivit svikna. Det är så jag ser det.
Jag har ju tackat nej till en PTSD-behandling. För att jag kommer inte orka. Det finns inte tid i min vardag. Det finns inte energin i min vardag just nu. Så att jag mår inte bra. Men jag är okej. Just nu i alla fall. Jag har kommit till sans med att det är okej att inte må bra. Så jag går väl lite mer i samtalsterapi just nu. I väntan på att min vardag ska bli lite mer stabil och mitt mående ska kanske plana ut sig lite mer innan jag kan sätta mig ner i en PTSD-behandling.
Skulle ni säga att, alltså känns det som att det har funnits en förståelse från liksom rättssystemet för er, eller känns det som att ni har blivit svikna även där, att man inte har förstått vad ni som brottsoffer går igenom?
Kan rättsväsendet förstå vad vi går igenom? Det är i alla fall min uppfattning. Det gäller alla brottsoffer, oavsett om det är en våldtäkt, ett ofredande, ett övergrepp, en misshandel.
Det är svårt att sätta sig in i det om man inte har varit där själv.
Ja. Vad var det som har fått er att vara med i den här dokumentären och att sitta här och prata, att ändå ha det modet, att vara så modiga att göra det? För det är ju enormt starkt.
Det är lite som jag pratade om tidigare med att bedriva på det på en samhällsnivå, att vilja ha en förändring. Jag vill ge det så mycket medieupplysning som möjligt för att folk ska fatta att det kanske... Det finns ju litet hopp i mig att möjligtvis att våra politiker ska se och förstå och att det ska bli någon typ av förändring i och ett rättsväsende. Sen att det är svårt och komplext, det kommer ta tid. Men det kommer aldrig hända någonting om ingen bara står och inte gör någonting. Så det är lite därför jag är med i dokumentären och är med typ här. För att jag vill bara bomba med så mycket som möjligt för att det ska synas, höras, det ska märkas att någonting vart jävligt fel i domen, någonting vart fel under utredningen. Allt det här, jag vill belysa det väldigt mycket. Med lite hopp om att det kanske blir någon förändring inom de närmsta årtionden, skulle jag säga. Inte de närmsta åren, men årtionden.
Ja, men jag vill ju vara med för att liksom, det är tabu att prata om det. Och det är väldigt ofta så kan folk vara ganska nedvärderande. Och när det händer, nu har inte det här hänt mig. För att alla har varit väldigt, de jag har berättat för har varit väldigt så här, de har varit väldigt fina i deras reaktion. Och de liksom, men jag vill att man ska kunna prata om det utan att det att man blir smutskastad, utan att det är tabu om det. Jag ville att man skulle lysa upp att även om du har blivit våldtagen, ifall du har pratat med någon tätt in på att det här har hänt, så räknas det som bevis. Vilket jag tror inte det är många som vet. Jag visste inte om det.
Jag visste inte det.
Och det sa polisen till mig, att ifall du pratar med någon och berättar detaljer om vad som har hänt, så kan det vara som bevis. För det, då stärker du din berättelse. Men sen hur det blev i rätten, så blev det ju inte riktigt i rätten, så var det ju inte så för alla att det stärkte. Så jag blev lite kluven till ifall det är bevis eller inte. Liksom.
Mm.
Men jag vill bara upplysa och att folk ska se hur allvarligt det här faktiskt är. Hur mycket det påverkar folk. Och inte bara oss offer, utan även de som är väldigt nära.
Mm.
Som Steffs man, min pojkvän. De har ju fått stå ut med våra humörsvängningar. Och hur vi liksom går från att vara fine till att bryta ihop totalt och liksom stötta oss genom allting. Och liksom, det är ju inte alla som har haft den turen heller. Det påverkar liksom, min chef påverkade det, bara en sån grej liksom. Mina kollegor påverkade det för att jag inte kunde jobba. Alltså det påverkar så många, och jag tror inte folk inser det, men det är ju så med alla som blir utsatta av något. Det påverkar ju liksom alla runt omkring.
Sen är det också viktigt att för de som har blivit utsatta och inte har berättat, eller inte vågar berätta, eller inte vill berätta, att lägga en tyngd i att gå och prata med någon. Kurator, präst, jag vet inte. Någon.
Mm.
Det finns hjälp. Det är tufft att ta sig dit. Det är skitjobbigt att ringa det första samtalet, men det är det största steget. Och det jobbigaste liksom. Men gör det. Det är värt det.
Tack så jättemycket för att ni ville gästa Ångestpodden.
Ja, men tack för att
vi fick komma.
Kristina, du är producent för dokumentärserien Nytorgsmannen. Hur har det varit att göra den här dokumentärserien?
Ja, men det har ju känts otroligt angeläget att få beskriva och förstå lite mer om sexualbrott, som ju är ett globalt problem och som vi har i Sverige och som på något sätt är ett hot faktiskt mot mänskliga rättigheter. Det är ju på den nivån, och det här är ett stort fall där vi kan se många delar av de problem som jag tycker att det finns med sexualbrott, och kanske försöka förstå lite mer. Och jag kom ju in i det här lite sent, senare än Jimmy och Kristoffer, som är de som har gjort intervjuerna och följt den här utredningen. Men bland det första som slog mig var väl att jag hade den här bilden av att det här bara handlade i princip om kvinnor som inte hade vetat om att de varit utsatta för ett brott, och att utredningen handlade väldigt mycket om att försöka hitta och identifiera de här brottsoffren.
Men när vi började läsa i förundersökningsprotokollen och sätta oss in i det här fallet, så förstod jag ju att här finns det ju så mycket mer att lära sig om just hur det funkar efter ett sexualbrott. Det är kvinnor som har råkat ut för djupt traumatiska händelser, kanske till och med förstått att de har utsatts för ett brott, men som av olika anledningar valt att inte anmäla eller valt att trycka undan det, eller kanske inte riktigt förstå vad det faktiskt var som de utsattes för. Så vår ingång var ju mycket att försöka förstå hur det kunde gå så långt, att så många kunde utsättas, och vad var det för olika mekanismer som gjorde att det inte upptäcktes eller stoppades tidigare. Och då är ju det här med kvinnorna som sov och inte ens visste om det ett svar. Och sen de här misstron mot systemet, att inte våga eller vilja anmäla, eller att inte riktigt veta var går gränsen för ett brott. Jag tror många av oss kvinnor har varit med om situationer där det kanske har känts lite fel.
Exakt.
Men du kan välja att ignorera det eller inte, och jag säger inte att det här är sådana situationer, men jag tänker att det kanske kan sätta igång liknande tankar.
Mm.
Och att, som Michelle beskrev, att det är först efteråt när man förstår att det här är en person som har utsatt flera, så kanske du tolkar händelsen på ett annat sätt. Du kanske tänkte att det var bara ett missförstånd, eller det var säkert jag, eller... Och här handlar det om betydligt allvarligare saker än det där som jag beskrev som något som vi kanske... Men jag tror att vi ändå kan känna igen det sättet att tänka.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt viktigt. Någonting som vi kan lära oss också av det här fallet. Och att de farligaste liksom, våldtäktsmännen, eller hur ser en serie förgripare ut, om vi får kalla det så... Det kanske inte är så som vi först tror. Vi har lärt oss att förstå att överfallsvåldtäkter, det är ju fruktansvärda brott. Men här har vi en person som istället kunde utsätta många innan han upptäcktes.
Mm.
Och att hur ska vi hitta och förstå och upptäcka det här för att förhindra nästa brott?
Men kan inte du bara så lite kort beskriva fallet, och framförallt hur han åkte fast?
Ja, det här var ju, man kan säga att hela den här utredningen startade med en anmälan om en misstänkt våldtäkt som kom in på våren 2020. Och det var ju efter att den här tjejen som vi kallar för Ann i dokumentären, hennes mamma helt enkelt sa nej, men det här ska anmälas. Mm. Och det var just en sån där händelse. Hon vaknade på morgonen efter en efterfest och förstod att någonting hade hänt. Hon hade hål i byxorna, tampongen var utdragen. Och det som hon gjorde var ju ändå att hon berättade om det för sin mamma. Och mamman förstod att det här kan vi inte lämna vid det här. Det här måste rapporteras, säger hon. Och då kom det in en anmälan till polisen och det sattes igång. Och då var det ju fortfarande bara det här fallet, och det tuffade på, och det var ganska svårutrett. Utredningen liksom rullar på, men det inte så fort kanske man kan säga. Och det saknades också många viktiga pusselbitar för att de skulle komma vidare. Under tiden då så är han ju också tillsammans med en tjej som utsätts för upprepade kränkningar och våld, som han senare då döms för grov fridskränkning mot henne och även våldtäkt. Och när hon lämnar honom så anmäler hon också då, och då är det den andra anmälan som kommer in, och fortfarande har han inte hörts, eller inga insatser har gjorts egentligen mot den här misstänkta gärningsmannen, utan ungefär i samma veva några veckor senare, eller någon vecka senare, så kommer det in den här anmälan om ett misstänkt vapenbrott. Och då blir reaktionen från polisen att här kan det röra sig om en akut fara. Det pratades om ett skarpt vapen och så vidare. Och det kommer massa poliser som tar sig in i hans lägenhet. Och då hittar man också narkotika, Och narkotika, så är det regel så att man beslagtar mobiler för att hitta bevis för att säkra. Kan det ha rört sig om en försäljning eller så vidare. Så att hans mobiltelefon beslagtas. Och det är då när de får tillbaka tömningen av den här mobiltelefonen som Rimas, polisen i Farsta som vi har ju, följt mycket i det här fallet. Hon sitter och går igenom den och ser de här filmerna och bilderna som hon uppfattar att det här måste ju vara övergrepp.
Mm.
Och då vet ju hon med sig, det är också hon som utreder det här första fallet. Hon kan dra väl de här parallellerna eftersom det där också handlade om uppklippta byxor och så vidare. Någonting ska ha skett medans Annie sov och så vidare. Så då förstår de vad de har att jobba med här och det liksom drar igång. Och då rullar hela liksom den här utredningen av Nytorgsmannen igång.
Ja.
Så vi har ju sett det lite som att det är nästan som två utredningar här. Och när Nytorgsmannen väl har avslöjats, då är ju det här en otroligt ambitiös utredning med civila utredare som verkligen gör allt för att komma till botten med och hitta de här okända kvinnorna. Jag tror ingen som har följt eller sett dem kan ifrågasätta deras engagemang och hur viktigt det är för dem att hur starkt de känner också för den här typen av brott.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger de säger liksom att vi går inte hem förrän vi har löst det här. Och det där tyckte jag också, det är ju också intressant, för då har vi facit på något sätt, då vet de vad det är vi jobbar med här, och innan så kanske det är mer osäkert och hur kan vi liksom undvika det där glappet, hur hade man tidigare kunnat förstå och dra rätt slutsatser av den här gärningsmannen och kanske förhindra.
För ni börjar ju också gräva i hur statistiken faktiskt ser ut för just serievåldtäktsmän i Sverige. Hur ser det ut?
Ja, vi hittade inte riktigt någon sån statistik som vi tyckte kunde beskriva. Och det har gjorts en del arbete med att försöka berätta om överfallsvåldtäkter eller så vidare. Så det vi ville försöka hitta ett sätt att beskriva den här, när det finns flera anmälningar mot samma person. Så det handlar ju inte bara om misstänkta våldtäkter, utan vi utgick från misstänkta våldtäkter där vi kunde se där man kunde se att det fanns en utpekad misstänkt gärningsman och ett brottsoffer, så att vi kunde liksom utgå från brottsoffren och se hur många fler brottsoffer den personen har varit misstänkt för brott mot, sexualbrott. Och då kunde vi se att då hittade vi under den här 7-årsperioden när det finns statistik, så såg vi att det fanns 500 sådana. Och vi vet ju inte så mycket om dem, men vi kan ju se då att det är 500 personer som har varit misstänkta för minst en våldtäkt och sen ytterligare minst 2 sexualbrott mot 2 andra personer. Lite krånglig statistik. Men vår poäng egentligen är väl att när vi höll på med det här så fick vi ofta den här känslan av att man säger att det inte är så vanligt och det här är så unikt och det har beskrivits, det lite så det har låtit också. Och vi gjorde ju ett ganska stort arbete med att försöka hitta domar och liknande fall och sånt där. Kan ju se att det finns ju paralleller, och vad är risken då med att man säger att det är så ovanligt? Ja, men det är väl om det blir så att det anses som att det nästan inte är någon idé att försöka leta efter andra brottsoffer eller försöka göra den analysen. Debatten om sexualbrott handlar ju väldigt ofta om det som händer kanske i rättssalen eller vad det blir för straff eller hur det går till. Men att hur kan vi, precis som när vi pratar om gäng eller våld i nära relation, lära oss att lägga det här pusslet, dra slutsatserna, göra riskbedömningar, upptäcka vem som kanske kan vara farlig och hur kan vi göra det utan att, jag tror att det är viktigt att få den kunskapen och ha den glasögon. För det här handlar ju inte om att vi ska kasta liksom vår rättssäkerhet liksom i sjön eller strunta i det, utan bara kanske i alla fall sätta igång och prata på samma sätt som vi gör till exempel med gängkriminalitet, där man pratar mycket om och liksom upptäcka i tid och samma med våld i nära relation, där det ju fortfarande Där det ju också brister i de här delarna, men där jag upplever i alla fall, som har jobbat mycket med de frågorna, att det i alla fall finns en medvetenhet om att risken med att det trillar mellan stolar, eller att det är vikten av att göra en hot- och riskbedömning och så vidare. Det är i alla fall någonting som vi pratar om. Jag upplever att det kanske inte görs riktigt på samma sätt när det gäller sexualbrott. Om vi bara tittar på det här fallet så tycker jag att det går att se att det fanns många förklaringar till att det inte upptäcktes tidigare. Varav en del handlar om hur polisen agerade och åklagaren bedömde de initiala liksom, anmälan. Och en del handlar om hans metod, att han utsatte kvinnor som sov. Och en annan del handlar om hur de, en del av de här brottsoffren reagerade och agerade efteråt, hur de förstod och kanske också hur de kände sig, att han på något sätt, som Michelle pratade om, att hon kände lite att det kanske var jag, eller att det vändes mot henne, och hur andra personer reagerar, vänner och men jag hoppas att det här kan bli en ögonöppnare för vikten av också, att också liksom försöka förstå gärningsmännen och upptäcka det. Och kanske också hur vi ska jobba, hur vi utreder. För det som jag tycker är väldigt tydligt är att det är ju en väldigt stor börda som läggs på brottsoffren. Och det är ju så att de ofta är åklagarens bästa bevis, att deras berättelse väger väldigt tungt. Och det kanske vi inte kommer komma ifrån. Och jag tycker som sagt att vi ser ett rättssystem och en polis där har kommit jättelångt från de här bilden som vi hade av liksom kränkande behandling och kränkande frågor och så. Men det är ändå så pass jobbigt, och det är så att det ligger i sakens natur att du måste återberätta eller återuppleva bland det värsta du har varit med om kanske, eller otroligt traumatiska händelser. Och då med det sagt, och med som jag tänker att vi har ett rättssystem som verkligen vill och önskar att brottsoffer ska anmäla för att det ska finnas en chans att utreda och upptäcka de här brotten, då är det ju så viktigt att de anmälningarna tas om hand och att vi lär oss och analyserar dem på bästa sätt. Den här misstron mot rättssamhället ju också har spelat in, att det kanske har fått vissa att inte vilja eller våga anmäla. Så att jag tror att det är jätteviktigt.
Alltså det är ju så otroligt starkt att höra både Steff och Michelle, och det smärtar ju igen samtidigt. Och jag förstår ju deras ilska också.
Ja, jag skulle precis säga det. Jag förstår så mycket, alltså att känna det här sveket.
Ja.
I avsnittet så pratar ju Michelle om att nyttosmannen kommer få väldigt mycket hjälp när han kommer ut.
Mm.
Detta kan vi ju såklart inte veta med någon som helst säkerhet. Och det vill vi ju såklart bara nämna.
Och sen så vill vi bara uppmana alla att se dokumentärserien Nytorgsmannen, SVT Play.
Ja.
Vi hörs som vanligt igen på torsdag.
Och då är vi tillbaka med en poddserie som har premiär, som handlar om hedersrelaterat förtryck.
Vi hörs då. Hej då. Podplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.